Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie, Mattias och vän med nålen Magnus. Vi är ju alla tre här idag som The Three Amigos. Kommer ni ihåg den gamla filmen?
Den har jag aldrig sett.
Oerhört mycket sköna sägningar.
Ja.
Chevy Chase. Fiffa, så mycket roligt vad de säger i den alltså.
Ja. Oj, oj. Jag har hört i efterhand att de inte hade så kul med varandra däremot. Chevy Chase ska tydligen vara ganska, inte så lätt att jobba med. Men de andra två gillar ju varandra, för de har gjort den här Murder in the Building. Nu är det alltså, då är det, heter de, vad heter de? Det här är ditt jobb, Mattias. Shit, nu är vi som den här podden som min kompis Erik har. De sitter och pratar tv och film, men ingen kommer ihåg vad någon heter hela tiden. Det är så jävla pajigt. Ja, skitsamma. Martin, Steve Martin är nummer två. Och sen är det en kort kille som
Martin Short.
Short heter han, just det. Precis, så ja. Är det. De gjorde en film där de var liksom superhjältar i, eller var liksom Villa Västern hjält. Det ringer ingen klocka.
Nej.
Okay.
Jag ser Zorro framför mig.
Ja, det är inte så jävla långt ifrån faktiskt.
Den är från 86, kan jag meddela också.
Så är det.
Jag minns den så väl. Jag satt och gjorde, på den tiden så satt man och gjorde blandband och gav till kompisar. Jag gjorde alltid en månadskassett.
Jaha.
Och sen så fick mina nära och kära, och då för att det skulle bli lite roligare så lade jag in filmcitat mellan låttitlarna.
Ja.
Liksom.
Ja.
Istället för att det bara var tyst i 3 sekunder så lade jag in några roliga citat, och jag kommer inte ihåg vilka det var just nu, men Tre Amigos hade många många riktigt bra sägningar, och Chevy Chase generellt sett var en one-liner snubbe i mycket filmer.
Han kan ju leverera att, väldigt torrt.
Det är därför jag kommer ihåg det.
Liksom. Han har väldigt torr leverans på väldigt roliga saker. Ja,
ja, precis.
Det enda citatet jag kommer ihåg från den filmen, det är att de är ute i öknen och så kommer de fram, de letar efter en sjungande buske, och så kommer de fram till en taggbuske som sjunger högljutt mitt i öknen, och då kommer de fram och säger, excuse me, are you the singing bush? Som att det inte skulle vara det. Det är det enda jag kommer ihåg som så här, citat.
Ja. Jag måste bara lägga in en till, och det var ju när han blir insatt, jag kommer inte ihåg vilken film det är, om det är Fletcher eller om det är det är någon av de här filmerna, när han i alla fall blir inslängd i en sån här klassisk polisarrest, och det står en stor jävla snubbe där framför honom och säger så här, bend over, och han bara, hello Ben, nice to see you.
Ja. Det var ju humor på den tiden, det skulle ju ingen skratta åt idag. Men på den tiden uppfattade man det som roligt.
Jag skrattar åt det än idag.
Hör du, däremot, det här är ju kanske det spexigaste avsnittet vi har. För nu ska vi äntligen prata deklaration.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja.
Ja!
Här är det ju liksom ett plåster som ska ryckas. Jag vet, vad är din deklarationsrelation? Är du en sån här som gör detta åt hela familjen och hela släkten och sen så bara skickar in till alla? Eller är det som att det är myskväll hemma med tända ljus och du och Malin gosar upp och säger så här, nu ska vi unna oss och deklarera ikväll, eller nej,
eller ska vi dra på det?
Vi tar den imorgon istället. Det är ändå fredag. Alltså, eller?
Nej, men det är ju sista dagen rycket här alltså.
Va?
Ja.
Va?
Mm.
Så är du sista dagen kille?
Jajamensan.
Va? Hur, det här känns inte igen. Nej, du som vet. Brukar vara så ordning och reda och liksom...
Och så ska vi sitta och prata om det här.
Ja.
Det här var ju ostrategiskt bra.
Nej, men det var ju sant.
Ja, sanningen är
det. Det här är en trygg miljö. Mm. Arturo var här och berättade att han tjuvöppnar alla julklappar i förväg. så att jag menar, om han kan komma undan med det, då är det här en väldigt liten skämspotatis för dig.
Ja, det är det ju. Ja. Ja. Nej, men det brukar bli så här att vi pratar om det ganska länge, att det ska göras. Och vi vet ju datumerna, det är ju sånt som jag kommunicerar ofta. Så. Och Malin, min fru, jobbar ju då med inom redovisning och revision. Så de har också koll då på företagssidan, som förvisso datorn skiljer sig lite. Men man vet ju ungefär när det är dags. Ja. Gör ju privata deklarationer också. Och då så skjuter vi på det här och så säger vi att så här, nu ska vi sätta oss ner och ta tag i det här. Vi ska gå igenom allting och vi ska göra avdragen. Det är depåer som ska igenom och så vidare. Ja. Och sen sitter jag där sista dagen och Malin är lätt arg på mig för att jag ropar på henne. Vill gärna ha hennes hjälp då, hennes ögon på det här. Så. Nej, sista då, det blir ingen trevlig stämning. Alltså.
Kan vi inte bryta det mönstret i år? Och liksom, för det tänker jag, det här är mitt, och jag kommer jävla inte ha många tips i det här avsnittet. Utan det kommer lite på det. Men det här är mitt råd. Sätt en timme tillsammans med din partner, om du har en partner, typ tidigt i processen.
Ja.
Och bara titta, för allt som oftast så dyker upp 2-3 frågor ganska fort. Här fattas det ett underlag eller det här förstår jag inte ens vad det är. Och sitter man då sista kvällen, då är ju risken stor att man blir frustrerad och det blir, varför har inte du koll på det? Det här borde ha kommit. Eller så behöver man sitta och chansa. Eller så kryssar man bara, ja men det stämmer nog, jag orkar inte kolla.
Nej.
Därför att nu är det för sent i alla fall. Så att man behöver inte liksom göra det svårare än att lägga en timme tidigt.
Mm.
Ta ett glas vin, tänd några ljus, sätt på en lite skön musik och så säger nu tar vi första deklarationstimmen. Och allt som oftast så får man ju bara en lista på 2-3 saker. Jag kollar 2, du kollar 2. Ja. Hur var det med det där? Jag har inte fått något kontrollbesked från förlaget. Nej, men då skickar jag ett mejl. Och sen så kan vi konstatera, ja men bra, det var inte så svårt, nu är det klart. Men allt är svårt om man ska lösa det i sista minuten. Liksom.
Men om vi ska vara hårdrare också, så är det ju så. Om man jämför mot ett antal år tillbaka, då var det ju ett projekt nästan att deklarera. Då var det ju verkligen att man var tvungen att ha med allting och allting själv. Mm. Nu kommer ju, det är ju oerhört sällan det missas något. Det vill säga, som du sa nu, ett underlag från bokförlaget på dina royalties till exempel. De missar ju inte sånt generellt sett. Det är klart det kan hända och det är klart att man ska ha koll.
Ja, men i år har jag ju sålde en lägenhet förra året och sånt. Jag menar, då blir det ju mer jobb att leta upp varenda kvitto på vad vi egentligen lagt där. Och då vill det ju till så att det finns en pärm.
Ja, sånt är jätteviktigt.
Så man inte bara tänker så jag har ändå köpt för mer, jag får ändå skjuta upp det. Och så missar man att det faktiskt fanns en hel del pengar.
Precis, och det var där lite jag ville komma till, att tack vare att det är så enkelt nu och så förtryckt och så fixat så att man i princip bara behöver sätta sin kråka på det digitalt, så är det ju också därför som man tänker allt är nog med. Men precis som du säger, om man har sålt och, ja, men det är det här vi ska prata om. Men just för att det är så enkelt, så kan det också vara så att så enkelt är det inte, och det finns faktiskt saker att göra, och det är det vi ska ta upp idag.
Exakt.
Var börjar vi?
Ja, vart börjar vi? Jag tänker så här, frågan om vi ska till och med tvista det lite eller fokusera lite utifrån det pandemin som har varit. Jag tänker så här, det finns ju vissa saker som kanske, man har inte rest till jobbet lika mycket. Jag tänker på, man kan ju göra avdrag för resor till jobbet eller om man har haft dubbelt boende och sådär. Jag tänker, de har man ju kanske koll på, jag vet inte. Jag bara, det var ett förslag, slog mig nu.
Det kan man väl säga, att kör, vi är i dina händer här.
Ja, jag tänker så här, att ett första ämne som vi kanske behöver prata om, det är ju det här med att hyra ut semesterboende. Jag tänker att det har ju varit hemma semestrar och många som faktiskt har valt att kanske hyra ut sin bostad som man tidigare inte har gjort för att tjäna in en extra liten slant eller man ser över sådär. Så det är ju en sån här sak som jag tror att många kanske berörs mer av nu än vad man har gjort tidigare år. Och där finns det ju en möjlighet att tjäna 40 000 kronor utan att behöva skatta på de här pengarna. Sen har man möjlighet att dra av också om man har hyresintäkter, så 20% av hyresintäkterna. Så totalt så landar man, när man har räknat ut det där, så smart som man kan på 50 000 per år. Men det är ju många faktiskt som hyr ut semesterbostäder som är utöver det. Och då ska man skatta för pengarna och då ska man ta upp det i deklarationen.
Gäller att komma ihåg det.
Ja, precis. För det här är ingen annan än dig själv som håller koll på egentligen. Däremot så kan man ju få frågor på det. Jag vet att förra året så var skattemyndigheten på just den här frågan och granskade extra noga då uthyrning.
Hur farligt är det att bli granskad? Har du någon, alltså så här, hur rädd ska man vara för att det blir fel? Alltså en del människor brukar ju skita kungligt i detta och ärligt talat hitta på en hel del saker, ja, i deklarationen och ha en lite så här går det så går attityd.
Mm.
Och andra somnar ju inte alls, för de har panikångest för att fick jag verkligen med varenda ränta nu, eller kan det vara så att jag någonstans har fått 4 kronor som jag inte har berättat, och så kommer, ja, polisen och liksom
låser in mig.
Ja, ja, men är du med? Man, jag tror att i båda hörnen så står folk med en liten oklar bild om vad som egentligen, hur rätt ska man ha liksom.
Det jag tycker är så bra, det är faktiskt att skattemyndigheten har ju valt att slå om fokus lite, att tidigare så här, 99% av alla deklarationer stämmer, eller så här, hyggligt i varje fall. Och de procenten som det inte gör det, så är det i regel då ett ärligt misstag. Och så finns det de som fuskar och liksom tar till. Men där, istället för att jaga alla de här som kanske känslan var tidigare då, att man jagade de som fubbade. Mm. De är så pass få. Så det man väljer att göra nu, det är att se till att fokusera på de som faktiskt gör det rätt och gör det enkelt och bekvämt för dem. Förstår ni vilken skillnad i fokus är av en hel myndighet att slå om och säga nej, nu ska vi göra så här, deklarationen är egentligen något krångligt och besvärligt. Nu ska det bli enkelt för alla de här 96% som har en ganska enkel deklaration och där det rullar igenom.
Mm.
Det är ju snyggt jobbat, skattemyndigheten, skulle jag vilja säga.
Ja, och det här kan jag också säga, 2 gånger de senaste 5 åren har jag fått brev från skattemyndigheten efteråt när de har varit, men då har det varit så här... försiktiga, vänliga påpekanden.
Som
förra året tog du upp det här och det här. Det tog du inte upp i år. Beror det på att det har skett en förändring, eller kan det vara så att du har missat detta?
Just det.
Och då är det som så här, ja men just det, det har jag faktiskt liksom, det tänkte jag inte ens på. Eller ja, här är det en förändring. Förra året gjorde vi så här, i år gör vi så här liksom. Så där tycker jag också att jag upplever mer partnerskap med skattemyndigheten. Att man behöver inte vara livrädd för om man gör ärliga fel.
Nej.
Men man borde med rimlighetens namn förstå att man inte kan hålla på och hitta på. För det kan ju bli granskat, och då gäller det att man har svar på tal varför man har hittat på som man har hittat på. Liksom.
Verkligen, och det är ju underlag som krävs, och det är ju liksom grunden i hela skattedeklarationen. Att det finns underlag, att det finns, jag tänker vi kanske kommer att prata om ROT och RUT sen. Men där ska man ju kunna följa betalningarna exempelvis. Betalningen ska skett digitalt då för att enkelt kunna spåra tillbaka. Det går inte att säga att jag har betalat med liksom egna pengar ur fickan eller så. Så länge det här finns och det finns en transparens i det hela, så är liksom, det underlättar för dig och det underlättar för myndigheten. Men så här, jag tycker inte att man ska vara särskilt rädd eller att så här, man ska känna skräck. Men däremot så, som sagt, så är det klart att gör man fel så behöver man ju rätta till det, och det kan ju många gånger då bli olika typer av... Alltså det är ju sällan som det, så att man får en stor tung straffavgift eller att det blir något så, utan man behöver ju rätta till det, och det är kanske pengar som behöver betalas in mer i skatt och man får rätta till eller sådär. Så i regel så är det ju inte jättemycket att vara rädd för, men det är klart att vi ska försöka göra rätt.
Ett knep till som jag kom på nu då, det är ju att komma ihåg nu när ni deklarerar att ni ser till att fylla i en ordentlig kopia. Även om ni väljer att egentligen bara kryssa i på nätet och säga så här, ja men det här stämmer. Se ändå till att ni har en papperskopia på detta och sätt in det i den berömda permen. Så när ni om ett år, om 365 dagar, behöver ni inte börja från noll, utan då kan det vara så här, hur var det där med de där aktierna efter morfar egentligen? Hur gjorde vi förra året? Eller hur var det med det där? Hur gjorde vi? Och då kan man ju ändå smygtitta, om inte på facit, så kan man ju få väldigt många ledtrådar genom att kolla efter, hur gjorde vi förra året?
Ja.
För det är inte så lätt att komma ihåg någon man bara gör en gång per år.
Nej.
Man måste läsa liksom alla reglerna i hela locket på spelkartongen liksom, när man ska börja spela spelet liksom varje gång. Och det är ju lite tröttsamt. Och då kan man ju tjuvtitta och titta, hur gjorde vi förra året? Och då börjar man förstå, ja, det var så det var. Det är ett tips som jag har.
Och jag tycker väl att man då kan ha, deklarationen finns ju digital, och det, även då de bilagor du gör finns ju digitalt. Så skärmdumpa eller scanna annars om man inte vill göra som Charlie och sätta in papper i en perm. För jag har inga pärmar.
Nej, det var en metaforisk perm.
Jag fattar, men det är också okej att spara det digitalt, vill jag bara säga. För det finns ju redan digitalt. Mm.
Just det.
Mm. Vi kan ju ta datumen också då. Den 15 mars, då öppnar liksom inkomstdeklarationen helt och hållet. Det är till den digitala lådan den 7 och den 15 så skickas de ut, så att säga. Och sen så har vi då sista dagen att godkänna, för det är också det här om man vill ha återbäring. För det är också så att om man vill ha återbäringen i april, om man vet att man ska få tillbaka pengar. Och det kan ju vara lite speciellt nu beroende på om du har haft mer eller mindre avdrag i och med corona, precis som du var inne på, Magnus. Så är sista dagen för att deklarera om du ska få pengarna, alltså om du vill ha tillbaka pengarna den 15 till 8 april, då är det den 30 mars som är sista dagen att godkänna din deklaration då, och antingen på Skatteverkets app eller e-tjänst. Sen är det ju annars sista dagen att deklarera den 2 maj. Men deklarerar du senare än den 30 mars, då kan du inte få skattepengarna i april. Mm. Så att vet man att man ska få tillbaka pengar och man vill ha dem i april, då måste man göra det här då senast 30 mars. Mm. Annars så är det ju då den 2 maj som deklarationen ska vara klar, och då kommer det att hända i augusti sen med att du får pengarna.
Just det.
Det var väl de datumen, tror jag. Tänkte vi bara skulle rabbla dem.
Var du ordningsman i skolan också, Mattias, eller?
Ja, jag var ju det. Ja, jag var ju det.
Det hör man.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt... Det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom... vad ska jag säga? Du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, men för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi har haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis. Mm. Mm. Men det är ju... Han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland. Och ja... kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här, ja, Godzilla-liknande. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall, och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Får jag fortsätta i covid-riktningen? Jag tänker det här, många har ju faktiskt renoverat, har ju siffrorna visat under åren här.
Det är så... Trallvirket rusade i höjden.
Ja, och man kanske har tagit in snickare eller man har varit mer hemma och väljer att köpa städtjänster. Eller så. Men ROT och RUT är ju härliga begreppen också.
Mm.
Där tänkte jag mest bara flagga för att, för de här sakerna pratar man ju med sin hantverkare om eller sin städfirma eller vad man nu väljer att använda. Så drar ju de av det direkt på fakturan mot dig, så du betalar ju redan mindre, och de sköter de här delarna och går automatiskt in till Skattemyndigheten. Det här man behöver ha koll på under året, vilket jag hoppas att de flesta haft nu då, det blir lite i sista sekunden här, men det är ju faktiskt att man inte överskrider de här gränserna. Det är ju något som inte Skattemyndigheten flaggar för.
Och inte hantverkarna heller. De berättar vad kostar det efter avdrag. Men det är inte upp till dem att vara ansvarig för att det avdraget går igenom.
Nej, men precis. Och de har ju inte koll på om du har tagit in någon annan heller. Som kanske nyttjat ROT eller RUT för. Så här är det ju viktigt då innan man kör igång. Så att det inte blir en käftsmäll här. Att man har faktiskt koll på de här delarna.
Och det är så dags nu då. Men det kan ju vara värt att dubbelkolla då. Så att har vi gjort rätt. Så att man inte blir förvånad när det plötsligt dyker upp 50 000 till man ska betala. Så man inte har... månad sparat undan nu då.
Nej, precis.
Och det är också ett råd, om man kommer fram här i deklarationen till att det blir mycket att betala, liksom, då har man ju en tid på sig innan det ska betalas. Att lägga upp någon plan för hur sparar jag undan det.
Just
så får ju vi göra, jag driver ju ett litet bolag, bara mitt och Andreas, där vi har bara liksom lagt en del av våra ägande och lite av våra egna affärer. Liksom.
Mm.
Och då är det så, här blir det liksom deklarationen, här kommer vinsten, då har vi x antal månader på oss. Då vill man ju inte sista dagen att det ska dyka upp i kalendern. Här ska 120 000 in.
Nej.
Det är ju jobbigt. Utan jobbigt. Då vill det ju till att man gör enkelt för sig och säger så här mycket behöver vi spara undan varje månad för att liksom det här bara ska finnas när det är dags.
Mm.
Men det tänker jag, hur är det för privatpersoner där? Om man upplever att man återkommande år efter år när man deklarerar alltid får en kvarskatt på 30 000 eller återkommande år efter år alltid får tillbaka 30 000. Finns det inte någonting jag kan påverka vad jag och skattemyndigheten har för relation under året? Så vi behöver inte vara skyldiga varandra så mycket pengar hela tiden.
Ja, det är en jättebra fråga. Lite ledande men jättebra.
Många tycker ju alltid att det är skönare att få tillbaks då såklart. Men helt alltså vad som är bäst ekonomiskt, det är ju naturligtvis att få att ligga plus minus noll. För man vill ju inte, liksom, det är så det ska vara. Ja. Och upplever du att du alltid får för mycket eller alltid får för lite, då är det ju precis det du ska göra. Du ska prata med din arbetsgivare, även om den är ditt egna företag eller om det är att du har en vanlig anställning. Mm. För det kan ju också vara sådär att man har extra jobb som inte de olika jobben vet om, så att säga. Man kanske jobbar heltid, men sen så jobbar man extra på någonting annat. Och det gör då att man kommer upp och tjänar mer pengar, så att man borde egentligen ha dragit mer skatt då. Man kanske har tre olika jobb och totalt sett så kommer man upp i en peng som motsvarar ändå den statliga skatten. Och då har man ju uppenbarligen betalat för lite och så får man kvarskatt. Och då kan man säga till sin arbetsgivare.
Ja, eller så har man jättemycket avdrag för att man har jättemycket räntekostnader på huset.
Ja, precis.
Men som sagt, säg till din arbetsgivare, och det här är inget konstigt. Alla, om man är ett hyggligt stort företag, så har man en personalavdelning och där sitter folk och administrerar lön. Och de tycker inte att det blir något märkligt om någon hör av sig och säger hej, hej. Flytta upp mig en tabell eller två, eller flytta ner mig en tabell eller två, därför att det verkar som om det blir 30 för mycket eller 30 för lite. Det kommer de förstå vad de ska göra. Då kommer de säga, självklart, då förstår jag. Då gör jag så här, så ökar vi så eller minskar så blir det perfekt. Och det gör ju inte att man har betalat mer eller mindre skatt när året är slut. Det gör ju bara att man slipper den där klumpsummegrejen vid slutet. Mm. Som ju faktiskt är lite dålig åt båda håll. Att få tillbaka 30 000 kan ju kännas bra, men de var ju dina under hela året. Det är ju som den där dreams-tjuven. Det är någon som har gått och smittagit pengar från din fäcka och gömt undan dem ett år.
Nallat.
Ja, eller tvärtom. Där man får kvarskatt, då är det ju att man har levt, liksom, man har använt skattemyndighetens pengar efter året. För de visste inte om att en del av dem där värderas. Och nu vill de ha dem. Liksom.
Ja, men precis.
Mm.
Mm. Mm. Får jag ta en till?
Ja, kör.
Härligt. Ja, men det är så... Tänker jag på sparande. Sparandet har ju ökat i kristider. Mm. Så har vi en tendens att spara mer, och det här har vi pratat om förut.
Ja.
Men jag tänker också så att det är många som har upptäckt aktie- och fondvärlden som har kanske valt att ta lite risk med sina pengar. Och där är det ju då lite beroende på vad man har startat för konto som man ska skatta lite olika. Och det här kan jag personligen tycka är kanske den knivigaste frågan ibland, framförallt om jag har innehav som jag köpt för länge, länge sedan, som kanske ligger kvar i en traditionell aktiefonddepå, som jag kanske har sålt av under året nu, och sen ska jag rota rätt på den här inköpskostnaden då, eller vilken kurs jag köpte till för länge, länge sedan.
Mm.
Det kan vara lite stökigt, tycker jag. Men alla där ute som har någon form av investeringssparkonto har ju det lite lättare för sig då.
Det är en av poängerna med ett sånt konto, är att man slipper hålla på och deklarera för köp och sälj och vinst på varje enskild affär.
Ja, men precis. Så är det så att man inte har kommit igång med sitt sparande än, så rent pratar vi utifrån deklaration, så är det ju definitivt en stor fördel, tycker jag personligen, att ta ett investeringssparkonto. Men har man en vanlig aktiefonddepå då, så kan man ju kvitta vinster mot förluster om man har gjort sådana. Har man bara gjort förluster så kan man dra av 30% av underskottet. Och det här är ju så här, det låter krångligare än vad det är, törs jag påstå. Och jag skulle väl också säga att jag tycker få nyttiga kanske, men på investeringssparkontot så har vi ju, där räknar man ju ut en schablonintäkt för att veta vilken schablonbeskattning man ska ha under året där.
Mm.
Och den schablonintäkten får man nämligen kvitta mot antingen då, ja men andra kapitalkostnader. Det kan ju vara att man har haft några räntekostnader eller så. Så ett litet tips då. Många tänker att investeringssparkontot, där behöver inte göra någonting, allting sköter sig. Ja, men du kan även dra av då för den här schablonintäkten.
Och där går ju att googla hur mycket det är förstås och sånt. Det behöver man inte sitta här och kolla siffrorna. Men...
Nej, precis. Jag tar inte upp. För det är ju lite uträkning då att få ut den här schablonintäkten.
Mm.
Men det är inte särskilt svårt.
Precis. Jag kan slå ett slag för Skatteverkets hemsida som faktiskt är väldigt enkelt. Det enda jag vill att vi nämner, för vi sa aldrig beloppet på RUT och ROT. Men sen 1 januari 2021, alltså, som var under det året som har varit, så är det alltså 50 000 i ROT och upp till 75 000 då med RUT. Så att man vet det, för att jag menar, det är ändå inte innan arbetskostnaden. Om du renoverar köket till exempel, så är det ju inte så många timmar som behövs för en snickare när den är uppe i den typen av pengar, så att säga. Så att det gäller ju, man kan ju liksom inte renovera på bara, för det är ju på arbetskostnaden, det är ju inte på spisen eller hyllan, precis, eller på inredning, utan det är ju på arbetskostnad som man får göra avdrag. Och det här kom ju till därför att man ville få bort massa svarta pengar, helt enkelt. Och det är ju kanonbra. Men ha koll på att det är de pengarna. Så att man inte drar iväg. Så att ROT och RUT räknas ihop, och då är det alltså högst 75 000 kronor per person år. Och ROT-avdraget är 50 000. Så det där är ganska schysst att ha koll på, så att det inte drar iväg. Men det står väldigt tydligt på Skatteverkets hemsida om man googlar det. Men jag ville bara att vi fick insikt.
Nu nämnde du och prisade Skatteverkets hemsida. Jag ska också slå ett slag för att det går ju faktiskt alldeles utmärkt att ringa Skatteverket och de här frågorna. Och då ska man ju säga att om man är lite äldre som jag är, då har man en bild av att fast man kan inte sitta på liksom sista lördagen och ringa och tro att man ska få svar. Då kommer du sitta i telefonkö i 6 timmar för att prata med någon. Men så är det verkligen inte. De har blivit fruktansvärt duktiga på detta. Jag kan bara konstatera att jag hade någon sista fråga och det hade blivit fördröjt, och det var 2 år sedan tror jag. Så att jag behövde höra av mig typ dagen innan, på sämsta tänkbara tid, och jag tror jag fick vänta i telefonkö i 7 minuter innan jag fick svar. Ja, så att om man sitter och sliter sitt hår och tänker det är ingen poäng att ringa för att det kommer ändå ta flera timmar att få svar. Det är inte säkert att det gör det. Ibland, de har verkligen jobbat på att vara lättillgängliga och ha en bra service, och det sitter många människor där som kan svara på allt möjligt. Och det är ju alltid lättare att ringa och fråga än att hålla på och bara gissa och chansa, och sen ska man göra justeringar efterhand liksom.
Så är det.
Ja, men så är det verkligen. Och man kan även chatta med Skatteverkets hemsida, vill jag säga nu, vilket funkar väldigt bra. Så behöver man inte sitta och vänta så länge. Det går också ganska fort. Så att,
Men Mattias, då är det inte de här robotarna så här, auto, man får någon, utan då är det faktiska personer, eller?
Ja, jag har inte provat på ett tag, men sist jag provade så funkar det.
Nej, det tror jag, hoppas jag inte. Chattrobotar, vilket är skit det. Man bara känner att de förhalar kundserviceprocessen genom att ställa frågor redan har svarat 16 gånger.
Ja, det finns info att få tag på, så kan vi väl säga. Och gå gärna på Skatteverkets hemsida. Du kan chatta, du kan ringa, och du kan framförallt läsa och få information.
Just.
Yes, fortsätt Magnus. Jag ville bara att vi skulle ta med de där siffrorna där.
Det var bra. Jag tänker din försäljning, Charlie, du sa att du har sålt en lägenhet. Kan vi inte prata lite om det? För det är ju ändå så här, det händer inte jätteofta, men när det väl händer så blir det ju lite mer strul. Jag tänker vi ändå haft en fastighetsmarknad här under pandemin också som har rusat, så jag tänker många kanske har valt att växla ner om man har haft möjlighet och så där. Har du något hett tips, du som precis har varit inne i det?
Ja, mitt heta tips, och det här är ju precis lika hett som det är värdelöst, det är ju att man ska förstå redan när man skaffar lägenheten att det kommer en dag då jag kommer sälja den eller huset, och då är det ju vinsten som jag ska skatta för. Och vinsten är ju i det här fallet då vad jag köpte den för, plus en rad saker som jag har gjort med lägenheten som har förbättrat lägenhetens värde. Och så tar jag det som jag, vinsten blir liksom mellanskillnaden vad jag köper och säljer och den förbättringen jag har gjort. Och den förbättringen jag har gjort, den behöver jag ju ha koll på och dokumentera. Hur mycket har det kostat? Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara mycket liksom Bauhaus och Clas Ohlson kvitton och sådana saker som ska med där. Inte bara den där rördragarfakturan, utan det kan vara en hel del saker. Och reglerna för vad man får ta med och inte ta med handlar om, är det renovering, om eller tillbyggnad, är det de senaste åren eller är det längre tillbaka? Det finns en rad sådana saker, men det finns all anledning att ha det vi har då. Och här är det faktiskt så low-tech att vi har en låda hemma där det är som så här, läggs alla kvitton som relaterar till saker som vi har gjort med lägenheten, så att när det väl är dags att sälja den lägenheten kan vi ta fram den lådan och sen sortera, är de i rätt tidsperiod, är det liksom så att de kvalar in på det här och det här, så man får en korrekt siffra på detta. Sen behöver man inte skicka in dem i första läget, utan de får man ju be dem, och det händer ju att de gör det sen. Nu vill vi nog ha de här 4 största här vill vi ha, och så vidare, eller vi vill ha allihopa. Men det är ju klurigt att sitta nu, om man sålde lägenheten i år, och försöka komma ihåg, var köpte jag duschkabinen någonstans och vad kan den ha kostat? För att den satt ju kvar när vi sålde lägenheten, och det är ju förstås en förbättring. Du vet, så här. Här lär man sig den hårda vägen genom att man en gång gör det och konstaterar att det var en hel del som jag inte drog av för här, för att jag helt enkelt bara inte hade sparat mina papper.
Nej. Och det där kan jag ge ett exempel på också. Nu var det inte tal om något oärligt fusk här, utan det är faktum att en bekant, de hade renoverat, och det finns en tidsgräns då på 5 år som man behöver säga. Det är de senaste 5 åren som man kan ta med och hålla plocka med. Och det var precis i så där när de sålde. Var det 5 år sedan eller var det lite längre, och de hade inte sparat kvitto, men de visste ungefär liksom vad köket kostade. Och så, så det valde de att ta med det, men fick ju då också en granskning och fick ju då korrigera det där i efterhand, för man kunde inte då visa kvitton på de här renoveringarna. Så även om man liksom har en ärlig intention och vet att fast vi la, man kanske till och med tar ner i underkant, vi la 50 000 på köket, men vi säger okej, vi är säkra, vi säger 40 då liksom, så var det fortfarande så att de inte hade kvitton och kunde styrka det här då. Och då kunde de inte heller göra de här avdragen och fick betala då mer skatt.
Men precis som du säger, det där är ju jätteviktigt, därför att har man nu inte koll på kvittorna, så att, men det är ju, alltså, du ska ju absolut ta upp det. Däremot se snarare till då och inte komma med några fantasisummor, för då det vill jag ju påstå är brottsligt liksom. Men däremot att man vet man att man har gjort de här sakerna och man vet att man har betalat det och så, men man inte hittar kvittot, så dels så kanske det alltid går i och för sig att leta fram kvittot, prata med hantverkaren eller kolla om handlaren har kvar någonting så där. Men om det nu inte går, så ska man ju absolut ta upp det i alla fall, så länge man är sanningsenlig. Jag hade en kund för väldigt många år sedan. Han tyckte att han minsann borde få göra avdrag för svenska budgetunderskottet, så att han tog då hela svenska budgetunderskottet dividera med 9 miljoner människor, och så skrev han upp det på övriga avdrag, och sen gick det igenom.
Han blev väl inte granskad helt enkelt, så att det var väl...
Nej, han vet ju att helt enkelt, och det är ingenting jag uppmanar till. Nu har vi väl inte så stort budgetunderskott, men jätteviktigt, Magnus, där du säger att har man haft kostnader så har man, och då ska man ta upp dem.
Det finns. Man ska betala precis så mycket man ska betala. Man ska inte hålla på och försöka betala för lite, men man ska heller inte betala för mycket. Reglerna finns ju där för att ta hänsyn till att det ska bli på ett schysst sätt, så det gäller ju då. Och här är jag ju tillbaka på första tipset. Det här är inget kul och deklarera för en fastighetsförsäljning den andra, alltså man vill inte sitta där
första maj,
liksom sista minuterna. Då kommer det bli dålig stämning någonstans i familjen, därför att man tycker det väl själva, fan och så här, eller att man helt enkelt missar 100 000 som man själva verket får betala 25%, 23% skatt eller 30% beroende på vad det är, på helt i onödan. Och så tänker man, det spelar ingen roll, för den skjuts ändå upp i våra nya affär. Ja, men förr eller senare ska den där fram.
Absolut.
Och det var en bra timpeng på att ta det där en kväll till, jämfört med många har en hel månadslön som man förlorar på att man i sista minuten ska deklarera slarvigt då liksom.
Ja.
Har vi några mer grejer, Magnus?
Nej, men jag tänker bostaden, så här, jag håller med dig Charlie, det är superbra. Tänk på att spara kvitton liksom. Jag vet själv när jag håller på att renovera, du vet, den där la man i bilen när man sladdar ut från bygghandeln, eller digitala kvitton som man stoppar i någon inkorg som försvinner och sådär. Men håll koll på det där, för det kommer, det är dina egna pengar i slutändan. Nej, men när det kommer till bostad annars och försäljning, man har ju möjlighet att faktiskt dra av för mäklararvodet också vid försäljning.
Ja.
Och vad ska vi kalla det då? Homestyling. Så tar man hjälp med styling då. Så det är egentligen kostnader relaterade till den här försäljningen.
Hur är det med flytten? Det kommer inte ihåg, den är inte räknas med, va?
Flyttstöd får du inte, det är egentligen vad skattemyndigheten då uttrycker som undantaget, som du inte kan dra av kostnader relaterat till försäljningen då. Men arvode och styling då, men inte flyttstöd eller flytthjälp. Så det är ju också många som glömmer sig. Man tar den där kostnaden hela då för försäljningen av mäklaren, eller försäljningsarvodet av mäklaren, och så tänker man inte på det här. Så den är väl bra att ta med. Och sen tänker jag väl att i den här vevan, att när man väl har sålt, så bör man ju fundera nu på det här med uppskovet också. det är ju skatten på uppskovet har ju försvunnit då, så hur vill man göra med det där uppskovet? Det är ju, någon gång ska man ju betala det. Frågan är om man tycker att ska man ta det nu eller ska man ta det framåt?
Uppskov bygger på idén att om du köper någonting nytt inom 12 månader så behöver du inte betala den skatten på denna vinsten. Om du gjorde en vinst på fastighetsvärden behöver du inte betala den skatten nu. Utan då säger man med hänvisning till att du inte har några pengar i din plånbok, för de har du satt in i ditt nya boende, så behöver du heller inte betala den skatten förrän du säljer den bostaden. Så att säga, när du väl får ut pengar i handen, då tar vi våran del. Det gör ju inte att skatten försvinner. Man är lika mycket skatt som ska betalas förr eller senare. Men man säger att du ska inte behöva skuldsätta dig själv extra för att betala oss, eftersom du redan har satt in de här pengarna i ett nytt boende.
Liksom. Och viktigt där, det som har försvunnit då sen 1 januari 21, det är ju också räntan på det här uppskovet. För man kan ju säga att bara skjuta bort de här pengarna utan att betala någon ränta, tyckte man förut då. Det var inte rimligt, utan då fick man betala en liten ränta på uppskovet, så det kostade varje år att göra ett uppskov. Den räntan är borttagen nu, för man vill uppmuntra den här. Men det som också är viktigt att komma ihåg med uppskovet, det glömde jag precis.
Vad det är som är viktigt?
Vad det är som är viktigt? Räntan? Nej, men jag hade ju något bra. Jag kommer på det.
Okej, det kommer sen. Jag har en räntegrej till. Nu pratar vi om människor som har sålt sin bostad, rullat på, man har haft resor i jobbet och tjänat pengar. Men för den som har haft det tufft ekonomiskt och kanske har halkat på kronofogde ränteavgifter och inkassoavgifter och sådana saker, de är ju också räntor som är avdragsgilla i deklarationen. Men det kommer det inget kontrollbesked på. Alltså bolånen, det läggs in automatiskt. Yeah. Men från inkassobolagen och kronofogden och sånt, det läggs inte in automatiskt.
Just det.
Och där är det ju ofta människor som genuint verkligen skulle må bra av att få 2-3 tusen kronor extra i sitt liv, där det verkligen spelar stor roll, och som ofta missar det. Så har man suttit i den typen av finansiella trångmål och betalat räntor till den typen av bolag, då är det bra att se till att få information från dem. Det kan man inte heller göra sista minuterna, men har man några dagar på sig kan man skicka: hur mycket ränta har jag betalt till er i år som vi inte har fått något kontrollbesked på någonstans? Och så får man ju då lägga till det och säga: här är också räntekostnader jag har haft.
Superbra.
Förvisso för att jag misskötte mitt kreditkort, men det lägger ju inte skattemyndigheten någon värdering på. Ränta är ju ränta.
Nu kommer jag på vad det var med uppskovet.
Oh, nu kommer den.
Nu har jag det.
Jag är tyst så du inte ska tappa det.
Nej, men det är ju att om villkor ändras kring beskattning när man har gjort ett uppskov, det är liksom vinsten du gör uppskov med, inte liksom skatten i sig. Så skatten ska ju betalas, men den betalas med liksom nuvarande regler som gäller. Mm. Så bara tänka så här, det har ju inte hänt jättemycket, men det är ingen som säger att det inte kan hända, eller att det blir en annan typ av liksom variant på beskattning. Så det är en risk som jag tycker man ska...
Har jag liksom tagit undan 200 000 i vinst där som jag har uppskovat mig, skovat upp, och sen så tar man bort revinstskatten på fastigheter.
Mm.
Woohoo, då slapp jag betala den.
Ja.
Men om man fördubblar den,
exakt,
då får jag betala dubbelt så mycket.
Tråkigt.
Så att jag menar, det är som att spela finans fast man byter regler varje år. Det är ju som att man vet aldrig när man ska gå, så har vi nya regler här.
Nej, men precis. Mm. Så det var bara den lilla passusen.
Och det ska man komma ihåg. Ja, men precis. Ja, men det är bra. Bra, Magnus. Det är faktiskt viktigt.
Mm. Mm. Härligt. Nu får du en sista. Du får en sista.
Oj, vad ska vi ta då? Ja, vi har ju pratat ränta. Jag hade tänkt att vi skulle prata ränta, men mest att så här, den är förtryckt, och det var ju bra att du lyfte det där. Bitarna. Nej, men jag har nog... Många tänker ju så här att det går att göra massa superbra avdrag, och jag vill inte göra någon besviken, men många gånger så är det ju inte så. Däremot så handlar det ju om att titta på sin situation. Vad har jag haft kostnader för? Och vad eventuellt ska jag betala eller inte betala skatt för? Mm. Så som sagt, så här, man kanske fortsatt haft dubbelt boende om man har jobbat på annan ort eller så. Ja, de reglerna gäller ju fortfarande. Eller om jag har börjat nu när pandemin kanske... Ja, det här gäller ju för 21 då, givetvis. Men ni förstår. Så det handlar ju om att utgå från den situationen som jag befinner mig i. Och har jag gjort någonting annorlunda mot förra året, ja, men då är det läge att kolla upp det på framförallt hemsidan nu enklast då.
Jättebra. Och här är mitt slutord. Det är det vi har sagt hela tiden. Det här är inte skitsvårt om man inte väntar till sista minuten. Ta 2-3 veckor och ta den första timmen där och lista ut de 2-3 frågorna som blir kvar, och ta dem i lugn och ro då.
Mm.
Istället för att tänka att det här bara är något plåster som man ska rycka så fort som möjligt och bort, så kanske det inte blir så jävla bra liksom.
Jag håller med.
Mm.
Nu ska jag bjuda Malin på middag.
Och jag ska säga som jag brukar säga, fast ändå inte riktigt, och det är att har ni frågor så skicka dem till info@skatteverket.se. Så kommer ni få svar där.
Precis.
Det vill säga, ni behöver inte mejla till oss och få de frågorna ställda. För ett, vi är inga deklarationsexperter. Två, vi skulle aldrig ha tid att svara på alla de här frågorna. Tre, Skatteverket gör det och gör det så bra och kan det här. Så att, var inte rädd att ta kontakt med Skatteverket.
Mm. Jättebra. Hörrni, därmed så stänger vi deklarationslådan. Det var kul att prata om detta. Och du har ju fått en hemläxa nu också, Magnus.
Ja.
Du går hem och ser The Three Amigos med Chevy Chase, Martin Short och Steve
Jag
Martin.
Trodde du skulle säga gå igenom pensionen. Deklarationen.
Lite tidigare.
Lite tidigare.
Ja, men då har du två.
Ja, okay.
Ja. Tack för idag.
Tack för idag.
Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.